och välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. I studion har jag med mig Lena Lydahl från Frisk och Fri i Västmanland. Och sen har jag även med mig Fredrika Sandell som är verksamhetschef för Frisk och Fri Riks. Och jag tänkte att ni skulle få presentera er själva lite. Lena, om jag börjar med dig, vem är du?
Ja, och vem är jag? Ja. Det brukar jag fundera själv också emellanåt. Ja. Nej, men jag heter Lena Lydahl. Jag är en kvinna på 67. Mm. Jag är 4 barns mamma. Numera mormor till 3 barn. Jag har nästan bott hela mitt liv i Västerås. Min historia är väl att ett av mina 4 barn har varit drabbad av en ätstörning vid ett par tillfällen. Dels när hon var väldigt liten och dels när hon var lite äldre. Då. Mm. Men idag är hon frisk och mormor. Eller jag är mormor till hennes barn, så ska jag säga. Mm.
Härligt.
Ja.
Hur vill du presentera dig, Fredrika?
Fredrika Sandell heter jag och jag är 58 år. Jag har inte riktigt samma digra meriter som Lena, men jag är också mamma till 2 barn. Jag har egen erfarenhet som drabbad, dock aldrig från vård för ätstörningar, för att jag tillhör den här kategorin som inte förstod att det var ätstörningar det handlade om förrän väldigt sent i livet. Och jag är då verksamhetschef i Frisk och Fri sedan 1 april i år. Men jag har varit engagerad i föreningen ganska länge. Sen jag började som volontär i slutet av 2014. Och sen har jag jobbat som deltidsanställd i föreningen sedan 2017. Så det börjar bli några år nu.
Precis, nu är vi inne på Frisk och Fri och vi vill ju gärna veta lite, ja, men vilka är Frisk och Fri? Och ni har redan berättat varför ni är engagerade. Men om vi tar lite Frisk och Fri, vad gör föreningen och vad kan man förvänta sig om man går med i Frisk och Fri, tänker jag, för de som lyssnar? Om du börjar på Riks.
Ja, vi är ju just en riksförening då, till att börja med. Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och Fri. Vi är en ideell förening som har, idag har vi 10 lokalavdelningar i landet. Umeå längst norrut och sen så är det ner då till Malmö i Skåne. Och vi har funnits egentligen sedan början av 80-talet, men då var vi kanske inte en riksförening utan det har ju blivit under årens lopp. Då. Vi hette tidigare för många år sedan anorexi och bulimikontakt. Det är en del som känner igen oss under det namnet fortfarande, lever det lite kvar. Men bytte då till namnet Frisk och Fri 2013. Och man kan väl säga att vår kunskap är egentligen den egna erfarenheten av ätstörningar, alltså den egenlevda erfarenheten. Antingen har man en erfarenhet att själv ha varit drabbad av det, själv varit sjuk, eller så har man den erfarenheten som Lena då har, att man är närstående till någon som har varit sjuk. Men för att få engagera sig i föreningen så måste man också ha varit frisk sedan minst 2 år tillbaka, och den närstående ska ju också vara frisk då, ska jag passa på att poängtera. Så den egenlevda erfarenheten är vår kunskapsbas då, men sen förädlar ju vi den kunskapen. Man kanske kommer in med en egen erfarenhet, en individuell erfarenhet. Men jag vill också poängtera att den egna erfarenheten förädlas med åren i föreningen, i gemenskap. För vi får ju ta del av en mängd olika berättelser och upplevelser. Vi jobbar nära forskning, vi jobbar nära den kliniska erfarenheten, så vi får ju in den också. Så vår kunskap är ganska gedigen och bred, skulle jag säga. Så vi jobbar med ätstörningsproblematiken på olika sätt. Egentligen inom 3, vi brukar säga 3 områden. Vi driver opinion, vi försöker påverka samhället på olika sätt runt den här problematiken. Vi jobbar kunskapshöjande och vill jobba mycket förebyggande. Vi vill ju förhindra att så många blir sjuka. Och sen så erbjuder vi väldigt mycket stöd till de som är mitt uppe i problematiken. Både drabbade och närstående.
Så man kan ändå ta kontakt med er om för du nämnde ju att man ska vara frisk för att vara med dem, men de som är drabbade kan ändå få stöd hos er under...
Jajamän, ja. Stödet är ju en väldigt stor del av verksamheten.
Ja.
Absolut. Mm. Det här kravet på att man ska vara frisk sen 2 år, det är om man vill engagera sig och stödja andra då.
Ja, jag förstår.
Eller kanske vara med i vårt påverkansarbete eller kunskapshöjande arbete.
Ja. Ja, mm. Och Lena, du sitter ju här i Västerås, men numera säger vi att ni ska jobba för hela Västmanland, om jag förstod det rätt.
Mm, ja. Precis, så vi jobbar ju exakt med de här sakerna som Fredrika har tagit upp då.
Ja.
Vi har till exempel, försöker vi komma ut på skolor med vårt förebyggande arbete i en föreläsning som heter Uppdrag Frisk. Vi har föreläsningar som heter... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad de heter för någonting. Men vi vände oss till exempel till en kvinnojour här i Fagersta, tror jag det var, i december månad i förra året. Då.
Mm.
Så utbildade vi dem i bemötande av ätstörningsproblematik. Då. Mm. Vi har ju också stöd. Vi har människor som svarar i telefon. Vi har människor som svarar på chatt. Vi har människor som är mentorer, och en mentor kan du få om du är medlem i föreningen då.
Mm.
Men att du ska vara mera på frisksidan än på sjuksidan, så att säga.
Mm.
Då blir du hopmatchad med någon som passar dina behov då.
Ja.
Och det sker också centralt, för vi är ju ett stort land, och det är ju kanske inte så lyckat att en pojke 15 år paras ihop med en kvinna på 62, och så har de 2 olika typer av ätstörningsproblematik.
Mm.
Så.
Mm.
Och nu för tiden så sker det här 2 gånger om året då, att man kan ansöka om mentor för sig då.
Ja.
Men som sagt, då måste man vara medlem då.
Mm. Och mentorskapet är liksom tänkt att man ska kunna ringa den och bolla? Eller,
precis, ja. Då kan man välja då om man vill träffas via Teams, så att man pratar med varandra, så att man ser varandra. Eller man kan välja en mailkontakt då.
Mm.
Och så välja 1 eller 2 gånger i veckan. Mm. Och det är väldigt givande, både för den som är mentor och för den som behöver en mentor. Jag har själv varit mentor i... Ja, jag vet inte hur många år. Just nu så har jag en paus då, men det är väldigt, väldigt givande att kunna ge av sin egen erfarenhet till andra närstående, framförallt mammor då, som jag har träffat.
Ja.
Och man blir ju, dels blir man påmind om sig själv och sin egen skörhet liksom i föräldraskapet till en person som är drabbad av ätstörning.
Mm.
Och dels så känner man ju igen sig själv, att man blir så, det känns så bra, att man känner sig inte så fullt så ensam som när man pratar med någon som också har varit drabbad.
Mm.
Det är ju fantastiskt, tycker jag, att man känner liksom igen alla de här sakerna som de här mammorna pratar om.
Jag tänker att det kan vara skönt för den som är i det, just då kan veta att men min mentor har gått igenom det här, så hon förstår lite mer av vad jag pratar om och har upplevt det. Just det där igenkänningen.
Precis.
Eller vad säger du, Fredrika, att det blir liksom en trygghet att den man pratar med...
Ja, men den är ju otroligt viktig i vår stöd. Just den här igenkänningen, man vet redan när man tar kontakt med någon hos oss att man delar den här erfarenheten. Det minskar mycket skam.
Ja.
Så att det är lättare att få en, liksom en genuin kontakt att uppstå ganska snabbt, tänker jag. Och just det här att det minskar ensamhet, det tror jag alla säger. Liksom. Både stödsökande och de som engagerar sig som volontärer tar alltid upp det där. Att minska ensamheten, det är mycket kraft liksom, och väldigt viktigt bakom allt man gör.
Ja.
Absolut. Mm. Och sen är det ju också så himla bra, för idag i föreningen så har vi ju handledning.
Ja.
För det kan ju vara att man kan höra saker som blir jättejobbigt att lyssna på.
Mm.
Och då har vi obligatorisk handledning för alla som är mentorer, eller för alla volontärer skulle jag vilja säga, så har vi handledning. Mm.
Så de också får ventilera det som
precis.
Har kommit. Ja, det är ju jättebra.
Det är väldigt, väldigt ja. Bra tycker jag.
Men lite bakgrund, för nu är vi inne på vad ni gör idag. Men jag är ju nyfiken, liksom, varför bildades föreningen? Liksom, vem startade igång det hela? Eller har det skett i olika processer?
Nej. Jag vill att du ska ta det, Lena. Ja, men det är ju mycket samma drivkrafter som fortfarande finns i föreningen, tänker jag. Och grundaren heter Madeleine Mesterton. Ja. Hon är inte aktiv i föreningen längre. Men hon grundade alltså föreningen i början av 80-talet. Och utifrån, faktiskt, hon var sjuk själv när hon var väldigt ung.
Ja.
Och det var i början av 60-talet, och då visste man inte mycket om ätstörningar. Liksom. Sen läste hon i början av 80-talet en artikel i Svenska Dagbladet av Agneta Lagerkrantz, som är vetenskapsjournalist, som skrev om ätstörningar, och då skrev om bulimi, som då var väldigt okänt. Då visste man kanske lite om anorexi, men bulimi var väldigt okänt på den tiden. Och Madeleine kände ju igen sig i den här artikeln. Så hon tog kontakt med Agneta. Och det visade sig att det var väldigt många som hade tagit kontakt med Agneta på samma sätt. Så Madeleine och Agneta bestämde sig tillsammans att nej, men vi kallar alla de här till ett möte. Och märkte ju då vilket otroligt behov det fanns av att göra någonting. Liksom.
Ja.
Så det var liksom startskottet för föreningen, för då bestämde sig Madeleine att nej, men jag ska starta en förening. Liksom. Och då hette man anorexikontakt, som sedermera blev anorexi- och bulimikontakt. Ja. Och sen långt senare då blev det Frisk och fri.
Ja.
Och där någonstans kom ju jag in i bilden då.
Ja.
2003.
Ja.
Då var Madeleine Mesterton ute på turné i landet för att prata om anorexi- och bulimikontakt. För hon hade sökt pengar från Socialstyrelsen att bilda lokalföreningar, lokalstyrelser.
För det var väldigt länge ett riksförbund bara, eller?
Ja,
eller
precis.
Hon, så det startade ju i Stockholm, för Madeleine var Stockholmsbaserad. Men det är som Lena säger, för Lena har ju varit med länge.
Ja.
Trogen. Och då ville man ju bli liksom just en riksförening, och då fanns det ju krav på att man skulle ha ett visst antal lokalavdelningar. Då. Så det var säkert då hon...
Ja, det var då.
...kriterade dig, Lena.
Mm.
Ja, precis. Då stod det, var en liten annons i VLT då, som är vår lokala största tidning.
Mm.
Och så stod det, om du vill engagera dig så stanna kvar efter mötet. Och då hade jag försökt innan, alltså jag var inbjuden på BUP. De hade någon föreläsning om just ätstörningar, och engagera föräldrar, för jag visste att det här var så viktigt. För jag hade själv träffat andra föräldrar när vi var på en behandling då med min dotter i Lund. Så jag visste ju att det var ju otroligt viktigt för alla, liksom. Men jag mådde skit då, så att jag kunde inte göra någonting med det där på det BUP-mötet.
Nej.
Utan det gick ytterligare något år, och sen hade Madeleine det här mötet då.
Mm.
Så då stannade jag kvar.
Mm.
Och sen var det Eva Karlsson, en tjej som fortfarande är aktiv då i Frisk och fri. Vi stannade kvar, och efter det mötet då så bildade vi anorexi- och bulimikontakt här i Västerås.
Ja.
Och det var ju fantastiskt, och då hade vi, alltså det var ju det var så här hemma hos, man hade ju liksom telefonen, så fick man säga hej, du har kommit till Lena Lydahl med familj, men vill du prata om ätstörningar så får du ringa på onsdag klockan 8 på telefonsvaran. Så det ringde ju folk, och det skrev folk, och vi hade ju såna här hemma hos möten och vi hade öppna träffar, jag tror det var första måndagen varje månad eller något sånt där. Och det var ju inte ätstörningsenheten så utbyggd här i stan. Det var massor med människor. För det fanns alltså det här uppdämda behovet liksom, av att titta på andra människor. Att de inte såg konstiga ut eller var knäppa i huvudet eller sådär. Mm.
Det här som ni säger, igenkänning, och inte precis. Få känna sig ensam, som ni har varit inne på, tänker
precis.
Jag.
Precis, jätteviktigt var det.
Ja.
Och sen har det ju hänt mycket liksom med vården och med föreningen och så vidare och så vidare. Och vi har ju utvecklats som förening otroligt mycket. Jag vet, jag satt med i riksstyrelsen under, jag vet inte om det var 2 eller 4 år, och då var det en så här expansiv utveckling liksom med alla dokument och policyn och sånt.
Ja.
Så det har ju verkligen hänt jättemycket.
Ja.
Och idag är det ju aldrig liksom privat, utan du jobbar ju via andra kanaler, så att säga.
Precis.
För att slippa bli outad så.
Ja, precis. Jag tänker att ni har ju redan varit inne på att det är ju ett tomrum man behöver fylla. Någonting som saknas. Att vi pratar inte om det här igenkänning liksom mer specifikt. Vad tänker ni i det här tomrummet som behövde fyllas? Liksom, vad var det? Var det att man som förälder behövde kontakt, eller var det att om man var sjuk själv? Vad tänker ni?
Jag tror att det var väldigt mycket, för jag tänker, jag har lyssnat på Madeleine och berättat hur det var. Liksom.
Ja.
Och mycket av samma behov fyller vi ju idag, men sen har det ju hänt mycket både i Frisk och Fri och i samhället i stort. Så. Men just den här att man blev så varse det du beskriver, Lena, att det fanns ett så stort uppdämt behov liksom att mötas och få prata om det här. Det var mycket ensamhet och hopplöshet också bland de som var drabbade och deras närstående. Men sen var det också så att många från vården hörde av sig och var också lite så här famlande och behövde hjälp och stöd och hur ska jag göra och sådär. Och båda de här, allt det här kvarstår ju, fast i lite annan tappning då kanske. Så mycket är ju detsamma idag som det var från början också. Sen har ju vi blivit lite, strukturen ser lite annorlunda ut. Så,
så det var liksom inte bara föräldrar och de som var drabbade själva, utan också även vården har kunnat liksom få...
Ja. Och det är ju, det kan de ju fortfarande, det är ju en hel del, till exempel skolsköterskor eller skolkuratorer som hör av sig till oss och frågar och så här. Så att, vi har ju ett annat, vi har ju det här inifrån perspektivet som kanske inte alla kliniker har. En del kan ju ha det, men så vi fyller ju en lucka där, och det vill ju de ta del av.
Ja,
så det är ju viktigt att vi förmedlar det.
Jag tänker, nu är det ju en lång resa från 80-talet där, och nu sitter vi i 2023. Så det är ju många år som ni har arbetat.
Vi fyller faktiskt 40 år i år.
Ja, det är så. Ja, häftigt. Men hur har ni tagits emot då, tycker ni? För det verkade vara många som kom, berättade du, när ni hade de här öppna husen eller öppna kvällarna då, måndagskvällarna. Hur tycker ni liksom att samhället har tagit emot er som förening?
Ja, bra skulle jag vilja säga, en kort sammanfattning. Vi har ju uppenbarligen fyllt ett behov och en lucka, tänker jag.
Ja.
Så vi är ju en viktig aktör inom ätstörningsfältet.
Absolut, och vi tas ju väldigt väl emot, tycker jag. Om jag pratar för Västmanland då, av ätstörningsenheten. Nu har det hänt grejer på psykiatrin också. Man har bytt lite chefskap och så där. Och jag tror att samarbete kommer att bli lite annorlunda. Och alltså mer positivt nu. Det hoppas jag.
Ja, och jag tänker också, dels så har vi ju inom de regionerna där vi finns, så har vi ju ett gott samarbete med vård ofta.
Absolut.
Och jag tycker också att de är verkligen intresserade av att bjuda in oss och lyssna på oss. Inte bara för att vi kanske ska möta deras patienter och anhöriga, utan också för att utveckla deras verksamhet. Så här, vad vi har att säga om behandlingen och så. Sen är det ju så att vi också är referens inom mycket. Vi sitter ju nu och är delaktiga i det här arbetet med att ta fram nationella riktlinjer och kunskapsstöd för ätstörningsvård, som Socialstyrelsen står bakom. Mm. Vi är ju också delaktiga i det här arbetet med att jobba fram med nationell högspecialiserad vård som ska vara på, inom vissa regioner i Sverige. Ja, så vi är ju delaktiga verkligen i ett utvecklingsarbete på samhällsnivå också. Sen kan vi ju önska att vi kanske skulle vara delaktiga på andra arenor också. Ja. Där vi vill ju jobba ännu mer förebyggande också.
Ja.
Inte bara inom vård och när man väl är sjuk. Liksom,
nej.
Utan mycket mer förebyggande.
Ja. Vilka arenor tänker du där?
Vi har ju under årens lopp till exempel jobbat mycket med skolor. Mm. Men där kanske man skulle önska att vi kunde samarbeta med aktörer på en liksom, högre nivå i samhället.
Ja, ja.
Inte enskilda skolor, det är också viktigt.
Men ja.
Vi matas nu, tycker jag, hela tiden om de långa vårdköerna. Vården räcker inte till och så vidare. Skolorna skär ner. Jag tänker att vi är alla del av samma problematik. Liksom. Kan vi gå samman för att förhindra att fler mår dåligt? Liksom? Hur gör vi det? Och där tänker jag att vi också kan bidra med våra erfarenheter. Mm. Vi kan ju säga utifrån egen erfarenhet, det här hade vi behövt tidigare i livet för att slippa bli sjuka. Liksom.
Mm.
Eller som förälder kanske man behöver stöd på något sätt eller så.
Mm.
Och det skulle jag önska att vi fick bidra mer med.
Ja, för vi är lite inne på det liksom att när jag blivit väl mottagna, men det måste ju ha funnits liksom problem och attityder på vägen också som man har fått brottats med, liksom, tänker jag. Eller har det bara flytit på?
Vi hade ju tidigare här på ätstörningsenheten i Västmanland så hade vi, då var vi liksom ett naturligt inslag på varje utbildning de hade för sina föräldrar, så var vi naturligt inbjudna den sista gången och berätta om föreningen, berätta om våra erfarenheter. De här föräldrarna fick också, jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom får jämföra sig lite grann, att man får liksom få titta på andra föräldrar som också är drabbade, där ens barn har blivit friska. Jag tror det är jätteviktigt att visa liksom att nej, men min unge gick igen, för alla de föräldrarna som är där på utbildning, de är ju mitt i processen.
Ja,
och de är ju trötta. De är ju så trötta.
Ja.
Och då är det viktigt, tänker jag, att det kommer in liksom någon som är lite pigg och som berättar att det gick bra. Det var jobbigt, men det gick bra till slut.
Mm.
Men nu så fick jag något sånt här suspekt svar. Alltså jag tycker att det var lite suspekt att det handlar om att de ville liksom inte blanda in personalen och vill inte blanda in oss, och det var lite tajt om tid. Och nu har vi fått en ny chef här på ätstörningsenheten, så jag tror att det har med det att göra, att hon liksom inte riktigt, utan det blir våran uppgift att ligga på liksom, och försöka komma in och lägga ut material och prova igen om vi kan få komma in och lite sådär.
Mm. Hur tänker du där, Fredrika, den egna erfarenheten att man då har ni behöver jobba med det igen, det har skett en förändring och man kanske inte ser, ja, men hur kommer den egna erfarenheten in, varför är det så viktigt?
Det tror jag absolut, men att det också kan ha förändrats över årens lopp, vi behöver väl fortfarande förklara vad det innebär. Liksom. Vad är det för kunskap vi kommer med utifrån den egna erfarenheten? Jag tror att ibland så tänker man nog att man kommer det är inte så bara det heller, men att det handlar om att jag ska berätta om min egna personliga erfarenhet. Och den är ju ganska begränsad ändå. Den har också ett värde, den berättelsen. Men jag tänker att när jag kommer ifrån Frisk och Fri så innebär den egna erfarenheten och kunskapen som utgår från den så mycket mer.
Mm.
Alltså vi under 40 år så har vi samlat på oss en mängd olika erfarenheter. Nu samlar vi det dessutom i en konkret rapport liksom, som handlar om erfarenhet hur man, av vård för ätstörningar. Så. Men det är ju många, många berättelser som vi har samlat. Och som sagt, vi har också Vi jobbar ju nära forskningen. Vi har ju forskare i vår riksstyrelse. Vi har också under åren jobbat nära vården inom flera regioner. Så att, och det är den kunskapen vi sitter med och förmedlar. Liksom.
Ja.
Så jag tror att vi får jobba med attityder till varför ska vi komma? Vad har vi att komma med? Det behöver vi förklara för dem.
Precis, så tänker jag också. För om man tittar på, vi hade ju alla vi som jobbar som kontaktledare, verksamhetspersoner, vi hade handledning här i veckan. Och då när man pratar till exempel med hon som finns i Gävle, alltså, eller Dalarna är det väl, Dala ABC, där jobbar de jättenära vården.
Mm.
Och hur bra det funkar liksom.
Mm.
Där de verkligen har tagit det till sig att vi är värdefulla och komma in och försöka hjälpa till liksom.
Mm.
På ett helt annat sätt mot vad det är här i stan, mm. om jag säger så.
Ja. Ett komplement, att man ser det som ett komplement.
Mm. Precis,
ja.
Precis.
Ja. Och vi förmedlar ju verkligen det här som också är grunden. Du är inte ensam, det finns hopp, det går att bli frisk. Det är liksom, vi personifierar ju verkligen det också.
Precis.
Mm. Och det kan ju inte alltid, alltså vården kan ju säga det. Men vi är ju det levande beviset på att det liksom stämmer.
Ja, och det tänker jag många gånger när man har drabbats av något och man ser att någon, det blir ju ännu mer hoppingiven att ja men det gick ju bra, den står ju där och mår bra idag. Det, och det kommer väl vården inte kunna erbjuda på samma sätt, nej. Annat än med ord.
Och det, precis.
Så att,
ja. Jag vet ju också till min dotter hur värdefullt det var när hon blev sjuk andra gången.
Ja.
Att jag kunde säga till henne, Johanna som hon heter.
Mm.
Men jag har ju många vänner som är friska idag. Nej, 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 sa hon. Du ljuger. Det går inte att bli frisk.
Mm.
Men idag så vet hon ju liksom att jo, nej, men det såddes ju liksom frön hos henne.
Ja.
Att det gick att bli frisk. Att man får kämpa och det är tufft. Men det går, det finns liksom hopp.
Mm.
Och i familjen och sådär också.
Mm.
Att det finns liksom, att det går att komma loss ifrån detta elände liksom.
Nu tänker jag, alla föreningar förändras över tiden. Ni är inne, vi pratar ju lite om det nu redan, att ja, men man, det kanske byts chef någonstans på en vårdavdelning och där behöver man ta ny kontakt och liksom... Mm. Hur liksom har förändringen i er förening Frisk och Fri sett ut? Liksom, vad har ni gjort för resa? Ni är ju inne på lite, du pratade om forskning, Fredrika, att ni liksom nu också...
Ja, om man får använda ett sånt flummigt ord som jag tänker att vi har blivit ganska mycket mer professionellare. Liksom.
Ja.
Och kanske också lite formellare i vår struktur.
Mm. Mm.
Från början var det är ju liksom sprunget i de här eldsjälarna.
Ja, precis.
Som ville göra någonting. Mm. Och sen när man växer och samhället ställer andra krav och man är liksom mottagare av statsbidrag och så ställer ju det krav på att man har en organisation som levererar och kan svara upp mot de kraven. Liksom. Så att strukturen ser ju ganska annorlunda ut idag.
Mm.
Till exempel som Lena sa, vi har ju ganska mycket policydokument och så vidare och så. Regler som ska trygga vår verksamhet på olika sätt, både oss själva men de som är i kontakt med oss och sådär. Så ja. Det är väl en jättestor skillnad, tänker jag, att vi har blivit professionellare på det sättet. Ja. Annars är ju kärnan kvar. Eldsjälen finns ju kvar, liksom. Det som driver absolut. Oss alla, tror jag.
Men vi har ju också den här utbildningen som man måste genomgå för att få jobba som volontär hos oss.
Ja.
Och det är samma plattform då som alla går igenom.
Mm.
Och det tycker jag har gjort jättestor skillnad för volontärskapet.
Mm. Att vi i har, positiv bemärkelse.
Ja, i tycker, positiv ja. Bemärkelse. Mm. Alltså, nu har vi liksom, nu står vi på samma plattform. Vi har våra erfarenheter, men kunskapsmässigt om ätstörningen som sådan och erfarenheter och så här, det har vi lika allihopa. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Det här att man måste ha varit frisk minst i 2 år innan du får engagera dig.
Mm.
För där såg man ju i början när jag gick med så var det ju många eldsjälar var det som precis hade blivit friska.
Ja.
Och som ville liksom så väl, man ville frälsa världen, man ville liksom, och så brann man upp istället.
Ja. Precis.
Så det tycker jag är jätteviktigt att det är liksom, det finns en kontinuitet i verksamheten. Också den här frisk och fri akademin som vi har idag.
Som innebär vad då?
Ja, det kan ju du berätta om.
Ja, det är egentligen vår liksom, samlingssam för vår kompetensutveckling. Vi tycker ju, som Lena beskriver, vi har ju liksom obligatorisk utbildning för alla som kommer in. Vi har handledning och så vidare. För att vi märker ju att det är jätteviktigt att dels ha omsorg om de som engagerar sig, för det kan stundtals vara ganska tufft liksom. Man möter svåra situationer, det kan vara svåra samtal, så det är ju ett fokus. Och Frisk och Fri Akademin handlar om kompetensöjning, dels för att man behöver kunskap, men också för att ta vara på engagemanget. Det är ju också viktigt att de får en personlig utveckling och känner att det är meningsfullt och att det ger tillbaks till de som engagerar sig, såklart. Och allt det här handlar ju också om att göra det tryggare för de som söker stöd hos oss, såklart också. Och att vi blir en respekterad aktör i samhället. Vi har mycket att ge liksom, och bidra med till samhället. Så det är ett ständigt arbete. Jag tänker att det händer mycket hela tiden hos oss faktiskt. Jag tänker Lena som har varit med, du har varit med i 20 år nu då.
Ja, eller? Precis. Ja, 20
måste
år.
Måste ju ha sett en enorm förändring under de här åren.
Absolut, jo men det har jag gjort. Mm. Det har jag verkligen gjort. Och jag känner mig ju väldigt stolt. Alltså väldigt stolt att en organisation, en förening, en ideell förening kan gå så långt fram liksom.
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Och sen tycker jag ju att om man tittar då här på Västmanland, så tycker jag ju att det är väldigt bra att vi är engagerade i NSPH också i Västmanland.
Mm.
För då kommer vi ju ut till ännu flera människor. Mm. För så är det ju alltså rent generellt i Sverige idag, att människor har kanske lite svårt att engagera sig ideellt.
Ja.
Och då är det bra att ha en paraplyorganisation där man kan nå ut med sitt budskap överallt. Liksom Frisk och Fri, vi finns, vi nämns, vi är en medlemsorganisation i alla ledningsgrupper i hela Västmanland.
Precis. Mm.
Och det tycker jag är jättefint. För det hade vi inte mäktat med, för vi är inte så många.
Nej,
så vi har inte volontära krafter liksom att nå ut själva.
Mm. Nej, men då får ni ju det på köpet när man är medlem i en paraplyorganisation. Det är ju jättebra. Vi har ju varit inne lite på vad ni gör för era medlemmar, men liksom, ni stöttar ju såklart, och ni engagerar er även både mot skolor och ja, men om man då blir medlem i Frisk och Fri, vad är det man kan förvänta sig, eller vad kan man få liksom ut av att vara med där, eller hur jag ska uttrycka, men både tänker jag nationellt och sen här i Västmanland då. Det kanske är olika också.
Ja, och vad kan man få av att vara medlem i Frisk och Fri? Dels så kan du ansöka om en mentor om du behöver det.
Ja.
Och sen så har du ju liksom fri tillgång till vårat intranät då.
Mm.
Att du kan förkovra dig själv.
Ja.
Du kan också delta på de mötena som vi har, och då är det kostnadsfritt om du är medlem då, om det är någon föreläsning eller så.
Mm.
Du har också så här, om du väljer att vara volontär så kan du ju få alltså utbildning i att hålla föreläsningar inom Uppdrag Frisk eller vad det nu kan vara för någonting då. Mm. Så att jag tycker nog att, och sen är det ju den här liksom gemenskapen. Ja.
Har ni öppet hus eller samtalskvällar eller någonting?
Ja, vi har ju öppna träffar då.
Ja.
Nu blev det ju lite olyckligt. Vi skulle ju ha haft en igår, men vi har hållit till i NSPHs lokaler och NSPH har precis flyttat. flyttat.
Mm.
Så nu har vi tagit kontakt med Census igen. Då. Census är ju den organisationen, studieförbundsorganisationen, ja, som Frisk och Fri samarbetar med.
Mm.
Men de är så himla små här i Västmanland.
Aha.
Så vi har lånat lokaler utav dem tidigare. Men då har det varit så här, ja, nej, men det går inte då, det går inte då.
Ja.
Men då.
Mm.
Men nu har jag varit i kontakt med Sofia som jobbar där på Census igen. Så vi ska träffas här 13 juni. Så får vi se om vi kan lägga upp något långsiktigt arbete eller vad vi kan göra då.
Och då är det ganska centrala lokaler,
ja,
förstår jag.
Ja, det ligger nere vid Svartån. Så ja, det är väldigt centralt.
Ja,
Men vi får se hur det går.
Vad får man på nationella, alltså ni från Riks, vad erbjuder ni? Är man medlem hos er,
ja,
eller är man medlem?
Ja, mycket detsamma som på lokal nivå. Men jag tänker, det beror ju på vad man menar. Men jag tänker allt vi gör är ju faktiskt för alla inom ätstörningsfältet. Så det kommer väl medlemmarna till godo på något sätt. För jag tänker att vi på samhällsnivå så driver vi ju ganska aktivt också ett opinionsarbete på olika sätt.
Ja.
Men om man pratar direkt om till exempel vår stödverksamhet då, som kanske är framförallt är den som är mest intressant för medlemmar som är i behov av den ju här och nu. Så är det ganska, jag skulle säga, vi erbjuder mycket även om man inte är medlem. För att vi har stöd som är öppet för vem som helst faktiskt. Det är chattstöd och telefonstöd både för ätstörningslinjen för de som är drabbade och närståendelinjen för de som är närstående. Och sen har vi öppna träffar och de på riksnivå så sker de digitalt. Börjar mer under pandemin och vi har fortsatt med det. Det är också öppet idag för vem som helst. Och sen lokalt så kan man ju också driva om man har den kapaciteten då, som Lena nämner, det är ju så här, man ska ha en lokal och man ska ha volontärer. Liksom. Mm. Men då kan det ju ibland finnas lokala öppna träffar på plats också som man bara kan komma till. Det som är specifikt då om man är medlem när det gäller stöd, det är ju dels får man ju vår medlemstidning, Insikt. Den är ju ganska matnyttig skulle jag vilja säga. Vi skriver ju allt ifrån forskning till recenserar böcker och har alltid också med egna berättelser. Så den är ju en medlemsförmån. Sen är också det här med mentorskap då. Det är ju förbehållet medlemmar att få en individuell stödkontakt under 5 månader. Sen kan man också vara med i en stödgrupp som träffas 5 gånger. Och det kan ske både lokalt om man har de resurserna. Men det kan också ske digitalt. Och sen försöker vi ju också bjuda in medlemmar. Vi har haft en del digitala föreläsningar nu här under våren som är specifikt för våra medlemmar då. Under olika ämnen.
Ja, precis. Ja. Tänkte lite om man fick liksom, när vi pratat lite historia och vad ni gör och så kan man ju drömma framåt också. Hur ser ni att ni skulle vilja att samhället tar tillvara på era erfarenheter och kunskaper och era medlemmars också historia om man säger? Vad befinner sig föreningen om man tänker 7 år framåt och 2030 blir det då om 7 år? Liksom, vad är Frisk och Fri då? Vad gör ni då? Om ni fick drömma eller ni får
stora drömmar.
Ja,
bra. Nej, men jag tänker vår vision lyder ju att vi vill ha ett samhälle fritt från ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.
Ja.
Det kanske inte där om 7 år. Det kanske tyvärr. Det hinner vi nog inte. Men en liten bit till på vägen kanske. Jag skulle väl önska att det som du lyfter, att man tar tillvara på vår kunskap och det här inifrån perspektivet kanske ännu mer och då att vi blir mer självklara i det förebyggande arbetet skulle jag säga och att vi samarbetar med aktörer inom det förebyggande arbetet. Vi vill ju förhindra att så många blir sjuka. Det går åt fel håll nu. Och jag tänker att vården räcker inte till och man pratar om långa vårdköer. Och jag blir frustrerad faktiskt över att man inte pratar mer om okej, vad ska vi göra för att förhindra det? Liksom? Hur fångar vi upp det här tidigare? Mycket tidigare. Ja. Liksom. Det skulle jag önska att vi fick vara med och bidra till. För vi har mycket att ge här.
Ja. Ja, jag tänker att det är ju så otroligt viktigt vad det jag skulle säga, det borde ju vara självklart att man lägger resurser och pengar där för att inte folk ska drabbas av ätstörning eller psykisk ohälsa överhuvudtaget, tänker jag. För att det var ju, gick runt, jag tror det var NSP och Rik som startade just det här att införa psykisk hälsa på schemat i skolor, för du pratar mycket om skolor nu, jag tänker... oavsett om det är ätstörning eller depression eller alltså det kan ju vara vilken psykisk ohälsa att just stärka förebygga. Vad tänker du Lena? Om du
jo
fick
men absolut, jag skulle ju önska liksom att man tog tillvara mera på våra kunskaper och resurser som vi har.
Mm.
Att det liksom gick ut någon slags att man bestämde, det är inte skolorna själva som får bestämma, utan det skulle komma liksom någon som sa att nu är det så här att alla i elevhälsoteamet måste få en utbildning i Uppdrag Frisk.
Mm.
Nu är det så.
Mm.
Och sen därefter så ska det vara den här föreläsningen Uppdrag Självkänsla för elever.
Mm.
Alltså punkt.
Mm.
Och det skulle bara vara så.
Mm.
Och vi skulle liksom få jobba som galningar då för att kunna täcka upp. Ja. Men jag tror samtidigt att man skulle kunna, om det liksom blev bestämt. För det måste ju komma från politiken. Att politiken säger att nu gör ni så här.
Mm.
För vi behöver liksom stärka upp så att folk får må lite bättre i samhället. För jag menar, idag så skär man ju bara ner och skär ner och skär ner och skär ner.
Mm.
Och sen så säger man så här, jag har tänkt att den psykiska ohälsan ökar så mycket.
Mm.
Och det är ju kanske inte så konstigt.
Nej.
Jag menar, att titta på skolsköterskor som har kanske 3 skolor att springa på.
Ja. Ja, men det har jag tänkt på också. Att det är ju våra barn och unga är ju... så otroligt mycket själva av tiden, tänker jag.
Ja,
att i skolan trygga upp med trygga vuxna och de här goda samtalen. Liksom, vad innebär att ha de här tankarna? Vi måste öppna upp. Och där psykisk hälsa på schemat innefattar ju både er organisation såklart, men så mycket annat. Om just som du säger, inifrån perspektivet, att man skulle kunna lyfta det på ett annat sätt.
Absolut.
Ja.
Och då skulle jag ju också, när vi ändå pratar om resurser då, för att det är precis som Lena säger, märker ju också av att våra kostnader ökar samtidigt som statsbidragen sjunker.
Mm.
Det är en ohållbar ekvation. Vi går på knäna. Så en dröm är väl att vi har 5 gånger de resurserna vi har idag. Det skulle vara trevligt om vi alla åtminstone kunde få jobb, de som är jobbar i organisationen idag, kunde få en heltidsanställning.
Ja.
Att sådana som Lena som gör så mycket jobb och har gjort i 20 års tid också kanske kunde få någon kompensation för det.
Ja.
Vi kan inte bara ta för givet att folk engagerar sig ideellt år efter år utan att få någonting tillbaka heller. Det sliter. Och folk, så att det behövs ju också. Vi behöver mer resurser och vi behöver faktiskt också finansiering för det vi gör i så fall.
Ja.
Eller hur? Vi behöver ju liksom ha in pengar, så är det ju.
Jag kan ju tänka, nu till exempel, vi bjuds ju in att sitta med i arbetsgrupper runt nationella riktlinjer och den nationella högspecialiserade vården. Men vi får ju inte liksom mer pengar för det.
Nej.
Så man vill ju ha med oss. Men statsbidragen hänger inte alls med. Eller vi får inte arvoden eller så.
Nej.
Och det är inte hållbart. Det sliter ut oss.
Mm. Ja, men och där kanske... Nu tänker jag högt, ni får säga. Men att det handlar lite om att just som jag var inne på... Kunskapen, den egna erfarenheten har inte primerats. Utan det är mer så här... Ja, men, det är väl bra att du får vara med och berätta. Men man ser det inte som en kunskapskälla. Vilket man måste börja. För det har vi ju pratat om förut. Att ja, men ska du jobba evidensbaserat, ja, men då är det den egna erfarenheten också. Den ska också vägas in. Det är inte bara profession och forskning, utan det ska ju vara så brett som möjligt för att vi ska kunna rikta vård och stöd och förebyggande arbete på ett så bra sätt som möjligt, tänker jag i varje fall.
Mm. Och det driver ju hela NSP, och tänker jag, det driver absolut. Vi ju även på riksnivå gemensamt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Det är viktigt att vi samarbetar runt de här frågorna.
Ja.
Absolut.
Men också att det är värdesätt som ni är inne på.
Mm.
Att det är en kunskap som också är värdefull, som också ska betalas för. För det som du säger, man kan bjuda till viss del, men till slut måste människor också få, man avsätter tid. Så att det, ja, tack hörni. Har ni någonting mer som ni tänker att det här måste vi berätta om Frisk och Fri innan vi avslutar?
Jag vill bara passa på och säga att jag är grymt imponerad av Lena. Du förtjänar ju en hedersutnämning inom Frisk och Fri, som har varit med så många år och fortfarande hänger med och engagerar dig.
Det tycker jag absolut.
Otroligt.
Ja. Mm.
Nej, men jag
fler var som du, Lena.
Nej, men jag brukar säga så här, att jag vet för mycket för att lägga av.
Ja.
Så är det. Jag vet och jag känner för mycket liksom för att bara sluta.
Vi är tacksamma för det.
Mm. Ja, härligt. Tack så jättemycket att ni var med och berättade om Frisk och Fri i våran podd.
Ja, tack så mycket.
Till dig som lyssnat, vill du veta mer om våran podd, går du in på www.bagagetpodcast.se. Och där har vi också länkar till dagens program, och vi tipsar även om andra avsnitt som ni kan lyssna på. Tack så mycket!